Ja, jag instämmer. Välkomna. Det är roligt att se er här. Och upprinnelsen till detta var 1972 när Marianne hade hört Levi Petrus säga på tal om Israel att nu uppfylls profetiorna inför våra ögon. Och det satte mig genast på. Det satte mig genast på spåret. Och jag har hållit på sedan dess. Så att vi ska läsa om historien. Framförallt om historiens slut. Det man brukar kalla för eskatologi. Gud har ju en tanke och en avsikt. Och dessvärre är det ju så att vi, när vi inte förstår skriften, så skyller jag ju ofta på Gud. Jaha, det gick inte så bra det där. Han får göra så istället, och Gud gör både B-planer och C-planer och Ö-planer. Så är det ju naturligtvis inte. Utan vi måste skaffa oss, ska vi säga, en teologisk metod. Hur ska vi läsa för att komma till ett acceptabelt resultat, ett samstämmigt resultat? Är Bibeln bokstavlig? Nej, det är den inte. Döda havsrullarna har ju bland annat visat oss att det fanns en hel del lite olika sätt att formulera en och samma sak. Innehållet är tillförlitligt. Men vi kan inte bygga höga teologiska skyskrapor på osäker grund. Utan vi får istället tänka så här att den svaga länken i kedjan av information, det är du och jag. Skriften ligger alltid många nivåer över, även om man inte ska läsa fullständigt ordagrant i alla lägen. Men vi kan samtidigt säga att det som är viktigt, det står inte på ett ställe utan det står överallt. Och därför så ska vi läsa många texter som säger ungefär detsamma. Och det gör vi för att ni ska se och förstå att det här är ett vittnesbörd som återkommer. Och när vi ska tala om eskatologi så handlar det ju i första hand om Jesu återkomst. Många som ägnat sitt liv åt den här frågan, de brukar hamna i Daniels bok. Och där finns det nuffror, och det finns de som är väldigt förtjusta i siffror. Första gången som jorden gick under i ska vi säga, protestantisk mening var 1844. När en man som heter William Miller förklarade att någon gång i maj vad det var så skulle jorden gå under. Och det gjorde den inte, och den har gått under många gånger sedan dess. Senast den gick under var i oktober 2011. Och den står ju fortfarande. Jesus har lovat oss att han ska överlista oss allihopa. Alltså är vi inte intresserade av årtal. Men det som däremot sägs förvånansvärt tydligt, det är Guds tanke. Vad har Gud tänkt? Hur lägger han upp sin strategi? Hur ska han få oss dit han vill utan att tvinga någon? För det är ju det som är det finurliga. Han tvingar inte dig och han tvingar inte mig. Men han får ändå sin vilja igenom. Det är det vi ska titta lite närmare på. Jesus har ju en stor genomgång i eskatologi som vi hittar i Matteus 24 kapitel. Jag läser innan till här verserna 42-44. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, så skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Nya testamentet är inte så där väldigt detaljerat när det gäller just historiens slut. Utan till vår överraskning ska vi se att det är de gammaltestamentliga profeterna som ger det tydligaste budskapet. Och när Jesus nu säger det här att ni vet inte när det här ska ske, så är det ändå förvånansvärt att Bibeln talar om tydligt vilken politisk situation som är rådande när historien tar slut. Och den tydligaste texten, men långt ifrån den enda, hittar vi i Sakarias 14 kapitel. Jag läser från början där. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta och himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Här får vi nu veta att när Herren kommer, så landar han på Olivberget. Om någon alltså säger att han kommer till Chicago, så tar det med en nypa salt. Och om han till äventyrs skulle komma till Mölndal, så är det inte heller sant. Utan det är i en alldeles speciell politisk situation, eller historisk situation, som Herren kommer. Och det är ett krig. Och det är ett krig där de icke-judiska folken, som det som kallas för hedningar i biblisk terminologi, angriper Jerusalem. Och det står så här att halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden skall inte bli utrotad. Och det betyder alltså, gissningsvis, att det är angriparnas avsikt. Hade vi inte haft Hitler och förintelsen, så skulle man tyckt att det där var väl ändå att ta i. Men så kan vi inte säga idag. Vi måste se att det står som det gör. Och Herren kommer nu för att rädda Israel från undergång. Och den här dagen, den kallas i biblisk terminologi för Herrens dag. Den dag då han inskrider och när han nu sätter fötterna på Olivberget, så måste man ju till en början med förstå att det är Messias som kommer. Allt annat är naturligtvis ointressant. Men när vi tittar efter i texten, hur betecknas nu denna person som sätter sina fötter på Olivberget? Jo, där läser vi det här berömda tetragrammet, de fyra bokstäverna JHVH. Det är alltså Javé som sätter sina fötter på Olivberget. Och det ska det väl till om berget ska dela på sig. När Jesus gick tillsammans med lärjungarna till Emmaus, två lärjungar, så gick han igenom med dem allt som var skrivet om honom i lagen, i profeterna och i psalmerna. Och när han sen hälsade på i Jerusalem hos de andra lärjungarna, så sa han att det är ju detta som Gamla testamentet, skriften, handlar om. Och vi har ju lite svårt att förstå hur man kan få ihop det till det. Och det ska lära oss en sak till en början. Att Bibeln är i stor utsträckning kodad text. Det är inte tänkt så här att vi ska kunna lägga våra kloka hjärnor ihop och lista ut hur Gud har tänkt. Utan ledda av Herrens ande ska vi kunna se det, men inte annars. Nu är det ju så att i Gamla testamentet så möter vi överallt sonen. Herrens ord kom till Hesekiel, han sa. Herrens ord, vem är det? Jo, i begynnelsen var ordet, och ordet var Gud, och ordet var hos Gud. Alltså, sonen är herre över skapelsen. Han gör i sin tur vad han ser fadern göra. Men så fort som Herren griper in i historien, och det gör han ju ideligen genom profeter och Mose och andra personer, så är det ju alltså sonen. Det är sonen som kommer ner på Sina i berg. Det är sonen som gör ett förbund med Israel vid Sinai. Det är sonen som uppenbarar sig för Jesaja i templet, när han blir så dödligt förskräckt att han ropar, ve mig, jag förgås. Den här texten som vi läste nyss, den har ju sina motsvarigheter på annat håll nu i Gamla testamentet. Och vi ska ta en sådan anknytning som vi inte ska göra så mycket av, och det är detta att här rinner den så kallade tempelkällan upp. Hesekiel fick ju se att under templets tröskel så rann det fram vatten. Och det där vattnet delar sig i två delar. Det kallas för den dubbla strömmen hos Hesekiel. Ena hälften går till det västra havet, det vill säga Medelhavet. Andra hälften går till det östra havet, det vill säga Döda havet. Och överallt där den dubbla strömmen kommer, där blir vattnet sunt. Och det ser vi också här, att denna tempelkällan ska springa upp på Herrens dag. Herren har nu blivit konung över hela jorden. Herren är en och hans namn är ett. Historien har nått sitt mål. I judisk tradition så är det ju ibland lite svårt att veta vad man menar med begreppet Messias. Judarna har lidit så mycket av den kristna kyrkans framfart att man svävar på målet. Många gör det. Man talar om en messiansk tid, eller man talar om en messias ande. Men när man läser den här texten så står det ju klart och tydligt. Det är Herren som kommer. Och det drar sig somliga för att säga. Men vi möter inom judendomen många människor som väntar på Messias. Och de blir inte alltid så glada om man talar om messianska judar, det vill säga de som tror på Jesus. För de säger, vi är också messianska. Vi ska förflytta oss till profeten Joel. Och läsa i hans tredje kapitel. Kapitlet är långt och jag hoppar lite grann i texten för att vi tar det tydligaste. Joel 3 från början. Ty se, i de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels skull, som de har förskingrat bland hedna folken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk. En sköka betalade de med en pojke och en flicka sålde de för vin som de drack upp. Vi hoppar ett stycke fram i texten till 12:e versen. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal. Ty där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal. Ty Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och ni ska förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt och främlingar ska inte mer ta vägen genom henne. Och det ska ske på den tiden att bergen ska drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda ska flöda av vatten. En källa ska utgå från Herrens hus och vattna Akasiedalen. Där har vi tempelkällan igen. Och Herren säger här att jag ska samla alla hedna folk. Det läste vi också hos Zakaria. Att Herren samlar folken. Och han gör det för att utskipa en dom. Josafats dal betyder Herren dömer. Och Herrens dag är nära i domens dag, läste vi. Solen och månen förmörkas, det såg vi också hos Zakaria. Det blir ljust när aftonen kommer. Så var det när Jesus korsfästes, så blir det vid hans återkomst. Och Herren är alltså ett skydd för Israels barn. Den profet som tydligast talar om eskatologin är Jesaja. Jesajas uppenbarelse i templet, den ägde rum under det år då kung Uzzia dog. Och det råkar man veta ganska hyfsat när det var. Vi kan säga att det var år 742 plus minus 3-4 år. Och Jesaja lever alltså på sent 700-tal före Kristus. Zakaria däremot levde på sent 500-tal. Men det här är långt före Jesus. Och vi ska förflytta oss till Jesaja, det 29:e kapitlet. Jerusalem kallas här för Ariel. Och orsaken till det är obekant. Från början, 29 kapitlet, 8 verser. Ve dig, Ariel, Ariel, staden där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp, så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där ska bli sorg och jämmer, och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa upp bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad och tala djupt nerifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes röst. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Men många av dina fiender ska bli som fint damm. Våldsmännens skara som bortflygande agnar. Detta ska ske plötsligt på ett ögonblick. Från Herren Sebaot ska straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån. Med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom. Som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst. Så ska det gå med alla de folk som drog ut i strid mot Sions berg. Jag ska försätta Ariel i svårigheter, säger Herre. Och svårigheterna består ju alltså i att hedna folken angriper Jerusalem. Och det ska i sin tur betyda att Israel går en förkrosselse till mötes. Men Herren inskrider. Och plötsligt så är de angripande skarorna skingrade. Fort ska det gå. De försvinner som bortflygande agnar. Och det är ju en bild, en symbol som vi hittar på många ställen i Gamla testamentet. Vi ska titta i första salmen i Psaltaren. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga. Det är som agnar som vinden för bort. Därför ska de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Och det här kan ju mycket väl handla om vilken torattrogen jude som helst. När som helst i historien. Men här finns ju också domen med. Och de som skingras som agnar för vinden, det är de ogudaktiga. Och de ogudaktiga möter vi här och där. Vi återvänder till Jesaja, till det 11:e kapitlet. Jag läser från början där. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt, döda de ogudaktiga. Här kommer Herren och så blåser han på dem. Och så skingras de som agnar för vinden. Och det här är en text som i sin tur Paulus åberopar. Vi går till andra Thessalonikerbrevet. Börja läsa i tredje versen i andra kapitlet. Vi läser om laglöshetens människa. Den ledare som många kommer att tro är Herren. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Det är en fråga som ofta brukar ställas utifrån den här texten. Kommer det att finnas ett tempel på Tempelberget? Ja, vi får väl åtminstone sätta ett frågetecken i marginalen, för att om tempelkällan ska bryta fram på Herrens dag och rinna ut under templets tröskel, så består väl templet av mer än en tröskel. Men det är ju inte vårt bekymmer. Det får bli som det blir. Men Herren kommer att döma den ogudaktige laglöshetens människa. Och faktum är att om vi återvänder till 11 kapitlet hos Jesaja, så står det i översättningen här att han ska med sina läppars andedräkt döda det ogudaktiga. Så långt jag kan se i grundtexten så står det faktiskt singularis. Han ska döda den ogudaktige. För det är ledaren för angreppet. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Här har Messias kommit och han kommer för att skipa en dom. Och då ska vi förstå att ordet dom och domare har en annan klang i judiska öron än i våra öron. För oss är en domare någon som spärrar in folk i fängelse eller straffar. Men i ett judiskt sammanhang så är domare en profet som uppenbarar Herrens vilja, Herrens tankar. Domartiden var ju en tid då folket befriades ur olika former av förtryck och slaveri genom människor som ställde allt till rätta. Och det är ju det som Herren kommer att göra. Han ställer allt till rätta. Och det gör han genom en dom. Vi får ju inte veta vilka som blir godkända och vilka som inte blir godkända, annat än det vi vet förut. Men här kommer i alla fall en dom att skipas. Låt oss titta på 6 kapitlet hos Jesaja. När Herren uppenbarar sig i templet för profeten. Och det brukar ju vara så att om man ska ha en liten kvällsandakt eller något, så läser man de första 7 verserna. Och sen tvärbromsar man. Därför att sen blir texten så gåtfull. Så vi börjar läsa i 8:e versen. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Han sa, gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag, hur länge, Herre? Han svarade, till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Jesaja får alltså i uppdrag att förblinda folket. Förhärda deras hjärtan, står det. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva. I grundtexten står det, gör deras hjärtan feta. Och det handlar inte om mättat fett eller höga kolesterolnivåer, utan det handlar om rikedom. Och rikedomen är ju vår farligaste fiende. Jesaja förblindar folket genom att ge det kunskap. Och kunskap är också en rikedom som måste förvaltas på rätt sätt. Här blir konsekvensen att folket övergår från att vara ett gudstroget folk till att bli teologer. Om ni förstår hur jag menar. Alltså att man, när Messias står där, så känner man inte igen honom. För att han såg inte alls ut som man hade väntat sig. Och det betonar återigen hur viktigt det är att vi är ledda av Herrens ande. Och att vi söker en skriftens summa hellre än att fästa allt för stort avseende vid enstaka text. Mark Twain gav ut en bok någon gång på 1860-talet, vill jag minnas, där han beskriver hur han gjorde en resa från USA till Europa och vidare till det heliga landet. Och den går att ladda ner som det mesta på internet om det är någon som vill läsa. Det finns väl bara på engelska, men där finns den i alla fall. Och kapitlet om resan genom löfteslandet, den började i norr och drog sig ner mot Jerusalem. Alltså man började i Galileen och gick söderut. Och han betonar gång på gång i texten att man mötte nästan inte en kotte. Landet låg öde. Och några städer fanns det med folk i, men Israels dal till exempel, det var nästan tomt. Till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. Detta är nu inte slutet, utan i gåtfulla ordalag säger Herren på slutet att en stubbe ska lämnas kvar och den stubben ska vara en helig säd. Ur Isais avhuggna stam ska en telning växa upp. Vi hittar hela tiden så att säga bekräftelser i andra texter. Men här sägs inte vad som kommer att ske i landet. Det såg vi mer av i de andra texterna. Vi läser vidare hos Jesaja och vi återvänder till 29 kapitlet. Där hade vi läst 8 verser och fått se att Israel drabbas av en förkrosselse och angriparna, hedna folken, blir förskingrade som agnar för vinden. Och så krokar vi på där och läser vidare i texten. Och då har vi hamnat i 9 versen. Jesaja skriver: häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De drucknar men inte av vin, de raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han: jag kan det inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, så svarar han: jag kan inte läsa. Herren har sagt: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. Och den vishet och det förstånd som här talas om, det är ju den mänskliga fiffigheten. Att vi istället får leva av uppenbarad kunskap. Och i denna mänskliga vishet så förskjuts perspektivet från att vara en relation till Herren, så blir det en lära om Herren. Och det kan vi ju känna igen. Vem kan inte drabbas av det ibland? Men Herren talar samtidigt om att han kommer att ingripa. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, underbara och förunderliga. De visas vishet ska förgå, de förståndigas förstånd ska förmörkas. Herren ska göra underbara ting. Nu finns det Jesaja-rullar som ingick i Döda havsrullarna. Och där står det lite annorlunda. Vidare så gjordes det ju en översättning till grekiska av Gamla testamentet på 200-talet före Kristus. Och där är återigen det här lite annorlunda formulerat. Man får inte veta riktigt vad Herren kommer att göra. Men han kommer att ingripa och på något sätt både leda folket in i förkrosselse och omvändelse och upprättelse. Ja. Ja, det ska vi göra. Jag ska bara ta lite till. Profeten säger, häpna och förundras. Stirra er blinda, jag var blinda. Vi talar ofta om profetior som någon sorts spådomar inför framtiden. Andliga väderleksrapporter. Men profeten uttalar nu ett ord av auktoritet. Herren har sagt att han ska förblinda folket. Och nu så uttalar han Herrens vilja. Och därmed så grundläggs den konflikt som senare kommer till stånd när Jesus är där. Okej, gå vänner, vi reser på oss en stund då.